Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det, att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Ja, hallå, varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 556. Vi ber om ursäkt att vi är något sena, men det är ju trots allt måndag fortfarande, så att, vad gnäller ni för?
Ja, precis. Håll käften.
Exakt. Jag har tänkt på en grej med den här alltså kurdiska räven, foxtrott, knarkkrig, allting det här med narkotikahandeln och det. Så har jag nu har jag liksom jag har ingen riktig åsikt i det här, men jag har börjat fundera på en röst som jag liksom inte hör i debatten, i alla fall inte i de forum där jag befinner mig. Det är att om man tar nu att vi har ett samhälle med de här otroliga problemen med den här droghandeln som skapar de här konflikterna, när är det värt att liksom välja mellan pest eller kolera? Det vill säga alltså legalisera drogerna och låta staten sköta det likt Systembolaget för att få bort liksom den illegala handeln och få bort det här liksom kriget från gatorna och liksom ställa det mot den negativa påverkan som droger har på samhället i form av liksom sjukhuskostnader och folkhälsa och så vidare. För jag har liksom inte hört någon prata om alltså just den aspekten. Det jag har hört pratas om, det är ju den här drogskammen. Alltså att man, att folk som partyknarkar ska börja så här, precis som man ska ha flygskam, så ska man ha liksom marijuanaskam eller kokainskam, för att man liksom man bidrar till, bara för att man är liksom någon slags medelklass med en stabil och trygg grund att stå på, så bidrar man till det här mörkersamhället där barn skjuter varandra genom att liksom köpa droger, vilket jag tycker är liksom ett ett ganska, alltså jag, en del av mig tycker att det kanske är lite konstigt argument, eftersom man då ska få supa skallen i bitar på olika sätt och så vidare genom att köpa det på Systembolaget utan att man liksom dödar ungdomar. Jag säger inte att det är
alltså, så du menar så här att man borde slippa känna den där skammen, utan man borde, eftersom man får köpa alkohol som ju inte nödvändigtvis är sämre för en, så borde man få köpa droger och inte känna någon skam, för att då skulle ju dessutom gängen kanske få lite svårare att tjäna pengar.
Alltså jag menar inte det rakt igenom, verkligen inte, men jag tycker det är så förvånande att den rösten, alltså att man inte har läst några sådana debattartiklar. Jag diskuterade det här med min mamma och pappa, jag var ute och käkade med dem i lördags, och då menade de med en fas att det finns sådana röster, men de kunde som vanligt inte ge några exempel på det, utan det, sen dribblade de
bort. Men jag tänker mig, det måste ju finnas något case där det visar sig att det inte är riktigt så enkelt, tror du inte det? Men annars så skulle det vara en klockren sak att göra. Men det är lite svårt att tro att man legaliserar droger och gängen upphör. Jag menar, de håller på att dela med typ assistansersättning och allt möjligt liksom.
Jo, så är det ju. Men det här kriget som är nu handlar ju inte om, alltså det här som har varit de senaste åren, handlar ju inte om i vilka kommuner man ska få bedriva försäkringsbedrägerier, utan det handlar om att kontrollera narkotikahandeln. Alltså i liksom, vem ska kontrollera Linköping, vem ska kontrollera Sundsvall. Det är ju inte liksom
Ja, det är också någonting som är nytt, som är så jävla spännande liksom, att mina föräldrar håller ju till nästan alltid i Hudiksvall. Det har ju ändå varit lite fredat. Jag menar, det finns ju entreprenöriella människor som säljer lite typ GOB och lite gräs där. Det är klart det finns. Men nu har ju det till och med blivit en franchise där.
Ja.
Och att det sitter, som du säger, folk i Stockholm bestämmer sig, jag ska ha Delsbo. Mm. Och att det liksom styrs från Turkiet och Stockholm, att det ska vara liksom så här krig i Delsbo om vem som ska stå utanför ICA Stintan liksom.
Jo, men då att det blir det här proxy, det är ju helt absurt att det sitter en lirare, och nu då två lirare, och bråkar med varandra i Turkiet genom någon sån här proxykrig där de låter småbarn skjuta sina respektive olika anhöriga. Alltså det är ju, om man hade liksom sett det här, om någon hade sagt det här till mig för 10 år sedan. Kommer du ihåg när tiggarna, de romska tiggarna började komma? Vi poddade ju då.
Ja, precis i början av poddens
och hur liksom,
bana.
Och hur sjukt det här var, och liksom, och den här debatten som var kring de här romska tiggarna, och hur fort det har gått från liksom det till att vi nu har liksom ett samhälle som är i fullskaligt krig på många sätt. Och det är där jag menar att de här rösterna som typ så här: okej, men vad ska vi göra? Nu har vi liksom, nu har samhället uppenbarligen förändrats så pass mycket på så många fronter att det liksom inte riktigt har hängt med. Att det är, man pratar om, det är ju alltid väldigt så här positiva nyheter varje år för att så här, ungdomar dricker inte alkohol längre i samma utsträckning som förr. Och sen så slår sig våran generation och de äldre på bröstet och säger så här: gud vad bra, de krökar inte som vi. Nej, för att de knarkar ju. Alltså det är ju liksom, det är ju ganska enkel matematik. Och så blir det att man då ändå ska försöka bibehålla den här gamla drogpolitik. Nu låter det som att jag håller på här och för ett case, men det är mer att jag...
Ja, men det är som att du är lite rädd för att vara drogliberal. Alltså jag säga att jag är inte bara drogliberal, utan jag är ganska, fast jag inte håller på själv längre med droger, så jag är ganska positiv till droger. Eller liksom för att man ska typ nyansera bilden av droger, och också typ så här positiv till substanser som mänskligheten har tagit fram. Det har jag nog pratat om i podden förut. Jag tycker det är så jävla tråkigt att typ så här anabola steroider inte används, och ep och svamp liksom, gå ut och plocka toppslätsskivlingar som växer nu som är psykedeliska. Alltså det är så här otroliga grejer som det är så sorgligt om mänskligheten inte kan hantera, så därför måste man liksom kriminalisera det och stigmatisera det. Så att jag är nog ganska liksom öppet drogpositiv.
Ja, men jag är ju, alltså för mig blir det lite liksom, jag tror att jag tvekar och svävar lite på målet, dels för att jag tycker att det är en alltså det är ett område där jag liksom inte riktigt känner att jag har helt på fötterna, att jag liksom när jag tycker saker, och jag är också lite trött på folk som tycker i största allmänhet har åsikter. Och sen så är det väl så att jag är också väldigt formad av liksom den uppväxt med sniffning, alkohol, narkotika, tobakundervisningen och föräldraföreningen mot narkotika, där min pappa var väldigt aktiv, och liksom också en uppväxt där jag vi, liksom, när jag stod och rökte hash första gången när jag var 13 år i Skogås, i de olika portarna, så var ju många av dem gick ju liksom ner sig i ett liksom mer så här klassiskt Kent och Stoffe missbruk, alltså att man rökte en pipa hash och sen gick man vidare till amfetamin och sen blev det heroin och sen blev det plattan och sen dog man. Alltså jag har lite den, jag har fortfarande lite den.
Jag förstår. Du saknar en röst, men inte, men du vill inte vara den rösten.
Nej men så här är det, jag håller väl på att likt samhället, alltså om samhället börjar förändras, har förändrats de senaste liksom, som, ja, jag inte vet jag, det är väl en långsam förändring, men så har väl även min tunga skuta börjat liksom stäva om lite grann, men jag är fortfarande inte helt bekväm med vad jag börjar tycka. Jag har liksom inte riktigt landat i det, men däremot så blir jag fascinerad av att den här liksom frågan inte ens tas upp på det sättet, att det bara är då att alla måste sluta knarka och då kommer det lösa sig, att det liksom är som att det är det som är lösningen på det här problemet, att det liksom vilket jag tror är jag tror så funkar inte mänskligheten. Det är samma sak som med flygskam och sånt heller. Det kommer aldrig funka att få människor att ta individuella beslut som går emot deras egen bekvämlighet och deras eget liksom välmående. Utan det måste man göra på någon typ av toppstyrd samhällelig nivå. Och med droger så funkar det uppenbarligen inte, för det går inte att förbjuda det. För att folk använder det ändå i uppenbarligen jättestor utsträckning, eftersom det är en sån stor business.
Men jag hörde att Katrin Zytomierska, det var i Stormens utveckling som jag lyssnade på, så spelade de upp ett klipp när Katrin Zytomierska pratade i något sammanhang om att hon tyckte det var jobbigt med att det var så himla mycket knark överallt, att varenda fest hon går på liksom så här, typ after work med mammor, så radar de upp liksom massvis med linor, och Katrin Zytomierska gillar inte att dra linor och känner att det blir så jobbigt att säga nej, för då verkar hon präktig, någonting som hon inte är, men hon menar att liksom det går inte att undvika droger. Och då är min fråga till dig, vad har du för erfarenhet? Du pratade om när du var 13, men vad har du för erfarenhet nu av,
ja, men alltså, jag, droger? Jag kommer ihåg då när vi var i 20-årsåldern, när man var ute, ja. När, då var det ju då förekom det ju väldigt mycket droger, men min bild då var att det var väldigt vanligt i de kretsarna där jag befann mig att man tog kokain och att man tog ecstasy och tjack och allt det där. Alltså det var liksom, det gjorde folk, och det var ju framförallt folk som jobbade inom media och som hängde i liksom på Spybar, Vita rummet, alltså de människorna. Men det som min upplevelse idag är att det har blivit en annan. Fast å andra sidan så umgås jag med människor idag som jag inte umgicks med då. När man pratar om de här mammorna på runt Stureplan som är ute, som är i 30-35 års åldern, så är det ju så att det är ju min erfarenhet att väldigt många går in på toaletten väldigt ofta när de är ute på krogen. Och det vet inte jag om det var så då också, men ja, det var ju väldigt mycket knark. Det minns ju du också från liksom den tiden. Det var ju inte så som att det var, som att det inte fanns till.
Nej, men jag var ju mästerknarkare.
Jo, men det är det jag menar. Och det var ju inte som att du var ensam. Det var ju inte som att du stack ut liksom i att ta
nej.
Många av.
Nej, men det jag menar är, hur mycket ser du nu i jämförelse med, verkar vara en utveckling? Ja, men, eller en förändring?
Alltså, jag kan ju säga att då så umgicks jag ju med människor som var mer, jag kan ju inte hålla på att hänga ut folk, men som var liksom så här profilerade mediemänniskor i Stockholm. Och där var det ju väldigt mycket kokain och ecstasy, vill jag minnas. Och nu när jag är ute så märker jag att det är väldigt mycket kokain och ecstasy, men nu umgås jag inte längre i samma utsträckning med högprofilerade mediemänniskor, utan nu är det ju mer vanligt folk, eller vad man ska säga, på något vis, som jag dejtar och träffar och som man springer in i ute. Så jag tycker att det är vanligt, men sen om det liksom är, om det är vanligare, det vet jag inte. Det känns så, men det är återigen det här som jag menar är att jag inte riktigt känner att jag kan ha någon åsikt, för att det är liksom, bara för att man känner någonting så är det väl. Men jag läste ju någonting om att det är mer droger i avloppsvatten och sånt där än tidigare, att man ser en ökning där. Så att det är väl vanligare. Och sen så är det också att det är väldigt tillgängligt. Det är väldigt lättillgängligt för folk. Folk har ju de här olika krypterade apparna. Och då är det ju liksom, jag menar, liknande Fodora. Att folk liksom beställer hem hur som helst, liksom vilken tid på dygnet som helst. Och det är liksom, det är inte, så var det ju inte på din tid eller på min tid då, back in the day, att man kunde, då skulle man ju ha någon kontakt som man skulle ha.
Nej, då var det verkligen säljarens marknad.
Ja.
Alltså jag åkte ju alltid ut till liksom så här någon jävligt avlägsen förort och väntade i en timme och 45 minuter på en kille som hette Faya.
Ja.
Och som kom med en stor käpp och turban.
Ja. Och jag menar, nu är det ju mer att folk sitter och får lite feeling klockan 2 i Bandhagen en lördag natt, och så bara klickar de på mobilen och sen så inom en halvtimme så står det en bil utanför porten. Och det är ju en annan, det är ju, så var det ju inte då.
Nej.
Jag har inte jag någon minne i alla fall. Det fanns ju vissa så här hemliga telefonnummer som man hade, de som hade tillgång till dem var ju liksom gudar. Alltså att man kunde texta någon kran liksom och sådär. Det kommer jag ihåg. Och det, där är ju en annan grej nu. Men det som jag tycker är intressant är att den här diskussionen kring gängvåldet och kring de här ungdomarna som skjuter varandra är att det liksom är lite konstigt att inte just den rösten hörs. Alltså vad händer om man legaliserar hela grejen? Kommer de för den här, vad heter han nu, Ravi Majid, kurdiska räven, alltså han framställs ju i alla reportage och sånt som en så här, en driven entreprenör som drev den här korvkiosken och sen var väldigt ung och lovande och var duktig i skolan, och han verkar kunna vara en jätteduktig affärsledare. Sen så råkade han då, kanske i kombination med ett speciellt psyke, hamna då i en business som har ett otroligt våldskapital, och han går över lik för sin rätt att tjäna pengar och så vidare. Han kanske skulle kunna bli en jättedurkdriven och duktig entreprenör av liksom lagliga.
Ja, vad svårt det skulle vara ändå, typ så här att ja, men nu legaliserar vi vill inte att den här fruktansvärda våldsorganisationen ska få fortsätta, och sen så blir han liksom så här kung av det. Och du vet, det är så här annonstavlor överallt med den kurdiska rävens cannabis och kokain liksom.
Ja, frågar,
och han äger hela den marknaden.
Frågan är om inte han då skulle behöva ta ett steg tillbaka och kanske inte vara frontfiguren, om vi säger att det skulle vara en laglig marknad där han skulle liksom där man då skulle tycka att det här kokainet är okej stämplat, det är eko-kokain. Då tror jag kanske inte att det var kurdiska räven som skulle vara.
Ja, men liksom, det kanske är så att så här, medelklassen tycker att det blir lite för töntigt med det här ekostämplade kokainet som man verkligen vill ha ändå.
Ja, men du vet,
kurdiska rävenladd.
Ja, men då är det ju så här att om det blir lite töntigt och ekostämplat och det får en töntstämpel, då kanske färre håller på med det, och det kanske är bättre för samhället. Inte vet jag. Alltså, om man tar bort laddningen kring det. Gud, nu är jag ju bara helt...
Laddningen! Ordvits.
Ja, det var omedveten.
Men du, alltså jag måste säga att jag har ju alltid tänkt så här att med gängskjutningar och sånt, vi har ju en del, och det har ju ni också, men vi har en del i närheten. Alltså folk, en del i högsta skiktet i ett visst nätverk som jag inte vill nämna vid namn, bor väldigt nära oss och sådär.
Mm.
Men jag har ju tänkt att det är så jävla ofarligt och så jävla överdrivet hela gänggrejen, att det är klart att det blir skitjobbigt om man har typ en pizzeria och blir utpressad.
Mm.
Eller det är jobbigt om man är liksom en 13-årig kille som tvingas gå tjänster. Eller om man är i krig med dem. Men att det är ju ganska få sådana som jag, det vill säga män i medelklassen, som behöver befatta sig med det överhuvudtaget. Mm. Det har väl hänt någon gång att det är något skott som har liksom rikoschetterat så att någon har fått det på sig. Men det måste ju vara liksom så här, ett av de ovanligaste sätten att dö på ändå. Men, och det är min fasta övertygelse, men nu har det kommit så jävla nära, så att häromveckan så satt jag, som jag ofta gör, i en bil utanför Iris träning i Västerdorpshallen. 19-21 sitter jag och jobbar i bilen, och typ 19.50 så var det någon som sköts till döds 50 meter ifrån där jag satt.
Ja.
Så att det var, du vet, liksom fullt pådrag med kanske 50 polisbilar, 2 helikoptrar och liksom så här. Man var liksom mitt i en skjutning kändes det som. Mm. Och sen nu för en vecka sen så var det ju Mälarhöjdens idrottsplats som egentligen ligger i Fruängen men som är väldigt, väldigt nära oss och där våra barn brukar liksom ha olika idrottsgrejer och där folk som går i rutskola också hängde då när det här hände. Alltså det kommer enormt nära. Fortfarande så är jag ju rätt övertygad om att det är ganska liten risk om man inte är en gängkriminell att man ska råka ut för något våldsamt. Men det är så här, det börjar ju komma så nära så att man ändå så här riskerar att se någonting väldigt obehagligt. Om man inte ser någonting obehagligt så hamnar man åtminstone i något enormt polispådrag för det har varit en skjutning i närheten. Så nära har ändå kommit måste jag typ så här erkänna någonstans.
Ja, och att det är ju nu i och med det här att de skjuter anhöriga och skjuter fel. Och nu den här 25-åringen som dog av det här sprängdådet som var det som var i Uppsala eller? Det är ju så mycket nu som man liksom hänger inte med.
Ja, nu var det något i Huddinge natt och, nu är det ju sprängningar varje natt.
Men den 25-åringen hade ju ingenting med någonting att göra.
Nej.
Och det är ju...
Nej, så det kommer närmare så. Sen så såg jag den här killen som dödades då som bodde i Fruängen. När han rappade för några år sedan för mitt i Fruängen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Fruängen, alltså tidningen, deras webbsajt då, och du vet så här, den gulligaste lilla killen man kan tänka sig som var 14 men såg ut som 10 och inte hade kommit till målbrottet och rappade liksom så otroligt, otroligt charmigt.
Ja, just det.
Och som nu på något vis stod på fel sidan i gängkonflikten och sköts ihjäl typ inför folk, avrättades på en idrottsplats.
Ja, det är ju...
Ja, om man kan förhindra det genom att legalisera droger så liksom legalisera skiten, verkligen. Jag kan vara den rösten.
Ja, men... Ja, det är ju... Det är ju skrämmande just nu, tycker jag. Här i Farsta är det däremot rätt lugnt, för att här var ju Foxtrot var ju den som hade nu kommit in i våran lilla lokala... för här var det ju Dalen-nätverket då, mot ett annat nätverk.
Ja, de är borta, har jag förstått, läste jag tidningen.
Nej, Dalen de är inte borta, men däremot så är ju Foxtrot just nu har ju fullt upp. Så
det var tvärtom, att Foxtrot är så pass borta så Dalen är verkligen
det är min teori, så det här är bara som jag gissar själv. Nu kan ju de liksom chilla lite för att Foxtrot har väl inte riktigt tid just nu att upprätthålla någon typ av extern... Det är så mycket inre konflikter så de kan ju inte liksom gå utåt och försvara sina jaktmarker, så att säga. Så då är det väl, blir det ju rätt lugnt av den anledningen. Det är bara min gissning alltså. Ursäkta. Ja, nej, men så att detta om drogdebatten. Sammanfattningsvis kan man väl säga så här, man, att jag börjar inta en allt mer, agnostisk inställning till alltihop. Från att ha varit liksom en mega icke-troende drogliberal, så har jag blivit lite, något av en agnostiker vad det gäller om då drogliberal är liksom Guds tro i sammanhanget. Och jag saknar...
Men vadå, vad var du säker på förut? Alltså att det skulle vara olagligt,
ja,
med droger?
Ja, verkligen. Att det är bara dumt att göra det lagligt också. Ja. Med argumentet att bara för att alkohol är lagligt så ska droger också vara lagligt. Men nu börjar jag mer och mer tycka att det är liksom... frågan är om det är värt det, att försöka upprätthålla det här när det ser ut som det gör. Att det liksom är, att det kostar mer än det smakar. Liksom. Och om man väger samhällsnytta, alltså med det här terrorn som sprids och liksom all den här skräcken som sprids och det här våldet och så. Men, och sen så har jag ju också då saknat den rösten i debatten helt enkelt och förvånas över att den inte finns där.
Det värsta som mina barn kan kalla mig, det är, och det vet de, det är när de liksom antyder att jag skulle vara en konservativ gubbe.
Ja, just det.
För att min självbild är att jag är verkligen varken gubbe eller särskilt konservativ.
Ja, just det.
Till exempel då så antyder de att jag älskar att äta kött.
Ja.
Och att jag gör det, alltså nästan inte för att jag tycker det är gott med kött, utan att jag är en sån jävla förstockad gubbe.
Ja.
Som liksom drivs mer av en skepsis mot alternativen än en kärlek till kött.
Just det.
Liksom en total anti-Greta-gubbe försöker mina barn göra mig till.
Ja, jag förstår.
Om Greta är då Greta Thunberg, inte Hans och Greta Greta.
Nej.
Och jag vänder mig enormt mycket mot det här. Men när jag tittar på mig själv så här utifrån så ser jag att det finns vissa attribut som liknar en typisk anti-Greta-gubbe. Till exempel så kör jag ju bil.
Ja.
Alltså ofta om man är en tydligt pro-Greta-gubbe, då manifesterar man ju det genom att köra en sån här lådcykel som vissa gör där vi bor.
Ja.
Det är typ så här, antingen har man en lådcykel, då visar man tydligt att jag tycker att det är bra att Greta finns och skolstrejkar. Ja. Eller skolstrejkade.
Ja.
Eller så kör man bil och då visar man att jag skiter i det. Och jag flyger gärna på semestern. Och jag tycker att kött är gott och det är lite bögigt med grönsaker.
Alltså det är som att allt är ett ställningstagande liksom.
Mm, ja, exakt.
Just det.
Alltså det blir ett ställningstagande bara att vara en man som är 38 plus. Om man är under 38, då är man ändå någon slags ungdom. Då kan man inte vara en förstockad gubbe.
Ja, men där är jag ju, det där har jag ju, du vet ju, jag hade såna ålderskris förut ju och tyckte att jag började bli gammal och allt sånt.
Ja.
Men det har jag ju liksom då botat. Det har jag säkert berättat i podden redan, men jag kan berätta igen då, för jag tycker det är ganska kul. Genom att dejta tjejer i 30-årsåldern från Östermalm. För där är jag ju lammkött, för de är så vana vid män i 50-55-årsåldern.
Mm-hmm.
Så att då blir man...
Nej, det har du nog inte berättat.
Ja, nej, men så är det. Så att det är ett riktigt... en riktigt snarna ungdomens källa.
Vad tror du det beror på att just tjejer från Östermalm dejtar så himla gamla män?
Ja, säg det du. Säg det, jag har ingen aning.
Men tjejer från liksom Vällingby dejtar inte gamla män?
Nej, det gör de inte. Men jag tror väl kanske nu slår det mig. Alltså om jag bara, det här är en tanke som jag slår mig nu. Att de som dejtar mig, som vill dejta mig liksom, i de här apparna, de gillar ju äldre män. Och och de är oftast har oftast varit kvinnor från Östermalm av någon anledning. Eller liksom som är Östermalms anknytna på något vis. Och de,
vad gillade de, sa du?
Ja, äldre män. Alltså, eftersom de matchar med mig, så är det ju så att då har de ju någon grej. Om man är runt 30 och vill träffa en man som är 43, så är det ju ofta så att det är ett mönster hos dem att de gillar äldre män, så att säga. Och då är jag i väldigt mycket i det yngre segmentet av de äldre män som de brukar dejta, så att säga. Gud, jag brukar inte dejta så här unga äldre män, typ så.
Men du är ändå en äldre man, fast en ung sådan.
Ja, det var ju jag som sa
det. För det skulle ju kunna vara ålderskris, alltså.
Ja, men det var ju jag som sa det nu. Det är inte de som har formulerat det som att jag är en ung äldre man, utan de tycker att jag är ung liksom.
Just det.
Men jag är ju
frågan är så här, känner du dig ung av att vara med unga personer eller känner du dig gammal av det? Jag antar att man kan känna både och beroende på var man är i sin ålderskris.
Men det blir så, det blir ju lite, man får en liten skev bild av verkligheten ju tack vare apparna, för att de unga personer som jag sa precis, alltså de unga personer som väljer att träffa mig, de vet ju att jag är äldre, så då blir det ju liksom inte som att jag träffar liksom någon sån här, vad heter det, Stig Larsson där,
Larsson.
Med pH-värdet i kvinnliga könsorganet förändras efter liksom.
Men han pratar ju om 11-åringar.
Ja, precis. Jag menar, det är ju någonting annat. Alltså, så att de är ju med äldre män för att de tycker att det är härligt. Så att det blir lite falskt att säga att jag känner mig yngre av att vara med dem. För de vill ju vara med äldre. Så att det blir liksom, det är ju inte som att jag är med en 25-åring som dejtar 20-åringar eller 23-åringar eller en 30-åring som dejtar 28-åringar. Utan ofta är det ju så att om de är 33 så har de senaste de har träffats har varit liksom mellan 40 och 50 och kanske lite till. Och tycker att män i deras egen ålder är barnsliga och löjliga och töntiga och vill de inte ta i med tång. Så att det är en speciell typ av person som ju liksom inte riktigt kan liksom spegla hela den delen av kvinnligheten så att säga. Så att det är lite svårt att
vilken
säga.
Vilken ålder är de i då?
Vilka är de?
De som du nämnde att du träffar.
Alltså det är ju otroligt olika. Men det finns ju inga liksom speciella här nu. Utan det är väl, men det är mellan 30 och kanske 29 och 36 då. Säg det spannet.
Just det. Mm. Ja, 36 är ju inte svinungt.
Men det är ändå,
fan alltså, kom vi in på det?
Det är ju, alltså en 35-åring är ju jag 8 år äldre än. Alltså det är nästan 10 år. Så att det är ju så här, klart inte svinungt. Men det är ju liksom, det börjar ändå bli liksom en åldersskillnad där.
Ja.
Så är det ju. Men det var inte det vi pratade om. Vi pratade om att du blir gubbshamed av dina barn.
Ja, verkligen. Men det har kommit fram till, alltså jag tycker ju verkligen att jag är en progressiv person som ju liksom är lite alternativ, som tänker att det är möjligt med ett annat samhälle, som vill ha en klimatomställning och sådär. Men det jag märker att mina barn har rätt, för att jag blir så jävla glad när jag har vad jag kallar ett Greta moment.
Okay.
Kommer du ihåg, det var någon som skrev någon helt obegriplig typ ledarkrönika för några år sedan. Jag minns inte detaljerna kring det här mer än att det var att folk fick ett Jimmy moment.
Ja, just det.
Det var när man gick in i typ så här, det var någon som gick in i en klassisk förortslivs.
Ja.
Alltså som vi har Bredängslivs. Och sen så såg den att, åh jävlar, i köttdisken är det halalkött. Och det fick den ett Jimmy moment. Och sen så gick den i frysdisken och där var det jävligt konstiga grejer. Typ fryst karp. Och då fick den ett Jimmy moment. Och sen så upptäckte den att de sålde okra i grönsaksavdelningen. Då fick den ytterligare ett Jimmy moment. Och då var ju det att den blev liksom närmade sig då Jimmy. Så jag ska kanske kalla det att jag får anti-Greta moments.
Ja.
Och det får jag. Jag har börjat med att när jag hämtar Adrian, så har jag upptäckte det för några veckor sedan, att det funkar så jävla bra med festisar. Festis används typ inte längre.
Nej.
För det är liksom så här onödigt premium. En sån kostar väl 12 spänn.
Ja, just det.
Men om man köper liksom typ Hemköps eller Coops egna sådana där tetror, så kan man få typ så här 3 stycken för 5 kronor. Och de är svingoda. Ofta när jag har varit ute och motionerat någonstans, så blir jag själv glad att jag hittar en sån där i bilen och kan surpla i med de där 25 centiliter. Men jag upptäckte den veckan att han kan dricka sådana så himla bra med sugrör.
Ja.
Och det har blivit lite en tradition att när jag hämtar honom från förskolan, så får han en sån där tetra.
Det minns jag när barnen lärde sig att suga sugrör.
Ja, det är en bra grej att kunna.
Ja, men det är färdigheter som man måste lära sig liksom. Att suga på
jag måste lära sig hantera sugröret, men det som är fascinerande, fast man kan ju ändå förstå att det är så, det är att de är så jävla bra på att suga. Alltså Adrian idag var en lite extra törstig, du sög han i sig ändå 25 centiliter på typ så här 15 sekunder, för att han är liksom, om det är någonting som en tultare har övat på sitt liv så är att suga.
Ja, det är sant.
Han är ju briljant. För mig är det så här lite frustrerande att suga på sånt där, för att det går alldeles på tok för långsamt. Jo. En annan tradition som, eller så här, vi har ju våra rutiner nu. Dels så är en grej är att vi har fruktansvärt slappa morgnar på ett härligt sätt.
Ja.
Att jag väcker honom inte förrän klockan 8 om han sover. Och sen så tar vi det svinlugnt på morgonen. Och sen så kommer vi till förskolan kanske 8:50. Och när vi ska till förskolan så lyssnar vi alltid på I need a dollar.
Ja, just det.
I need a dollar. Hej! Och det är så jävla fint att jag sa till Adrian för ett tag sedan så här, ska vi lyssna på musik? När vi skulle sätta oss i bilen. Då sa han, hej! det börjar bli ganska så avancerad kommunikation tycker jag, att han kan då börja sjunga. Ja, man måste ju jobba in det hårt. Vi lyssnar på den varje morgon. Så på vägen dit så lyssnar vi på I Need a Dollar, och på vägen hem så får han en Festis piratkopia. Och här kommer då mitt anti-Greta moment, för att varje gång så blir jag så jävla sur på att det är ett pappsugrör.
Ja. Ah.
För nu gick det bra när han drack den på 15 sekunder, men om han istället dricker den på en kvart, då blir det liksom helt jävla uppluckrat och förstört.
Ja.
Och då tänker jag liksom att så här, eller jag tänker inte, men jag känner nog att allt är liksom typ Greta och hennes gelikars fel.
Just det.
De har förstört samhället, och jag märker att jag är en anti-Greta-gubbe, för att jag tycker det är så skönt när jag har liksom typ rationellt underbyggda argument för min aversion mot de här nymodigheterna.
Just det.
Alltså när jag känner liksom att nu fick jag rätt. Det här har gått för långt. Man måste kunna ha sugrör som det går att dricka ur utan att de luckras upp.
Ja, det är ju konstigt ändå när amerikanska krigsmakten har ägnat liksom 30-40 år åt att utveckla en godkänd, av soldaterna godkänd pepperoni pizza som är frystorkad och klarar av att ligga orörd i inte vet jag, 2, 3, 4 år någonting, och sen så värms upp genom att man har den i en plastpåse, häller ner i en annan, lägger ner i en annan plastpåse där det finns något slags kemiskt ämne, så häller man på kallt vatten och då värms den upp på 20 minuter och soldaterna tycker att den smakar riktigt bra. Alltså om man kan uppfinna det, då borde man ju kunna uppfinna ett sugrör av någon typ av papp, återvinningsbart material som är bättre än de sugrör som finns nu. För jag är ju en milkshake-älskare. McDonalds chokladshake är ju någonting som sugs in i parti och minut i min lilla mun, och det blir ju alltid helt värdelöst med de där sugrören.
Eller hur?
Ja.
Så men det är som är så märkligt med det, det är att det känns skönt att bli arg på papperssugrören. Alltså vad kommer, jag vet inte var det kommer ifrån. Det ger ju mina barn helt rätt.
Jaha, ja.
Alltså att man har någonstans liksom i kroppen att så här, det har gått för långt.
Ja, just det. Ja, det är intressant.
Att man måste få utlopp för det liksom.
Att du känner, men kan det vara så att du känner någon typ av kan det vara liksom att du känner en frustration över sakernas tillstånd i största allmänhet, och sen så får liksom, i vissa fall så blir det invandrarna och halalmaten på Livset som får klä skott för det, och i ditt fall så blir det liksom de här jävla sugrören som liksom rubbar dina,
ja, men
cirklar
kanske,
och förstör
det kanske värld. Är så, och jag märker också att så här, sugrören betyder nog helt mycket för mig, för att jag kan liksom inte ens komma på några andra exempel på att jag är en anti-Greta-gubbe, utan det är nog bara sugrören. Så att sugrören blir väldigt, väldigt laddade och betydelsebärande för mig då, en så här viktig ventil att få vara liksom en gubbe. Och sen så märkte jag dock också att när jag tog upp det med Sara, så var det så skönt för mig och Sara att ha det tillsammans, ilskan över sugrören. Så det är inte kanske bara heller medelålders män utan också medelålders kvinnor som tycker att det har gått alldeles på tok för långt och att det måste finnas sugrör som man kan dricka ur även i dessa miljömedvetna tider.
Jag kan nog däremot tänka mig att de där papperssugrören är bättre att använda när man snortar kokain än plastsugrören.
Nej, plast är jättebra att snorta kokain.
Ja, men jag bara tänkt att det
jag, jag tror att det fastnar. Tänk om de bara blir minsta lilla fuktiga,
ja.
Vilket de ju blir, då fastnar ju kokainet i innerväggarna på de här sugrören. Ja. Så även det är de helt värdelösa till.
Ja. Alltså inte ens där är det bättre. Ja.
Nej, nej, nej. Nej,
men...
nej så det känns skönt att vara en anti-Greta-gubbe. Och mina barn hade rätt hela tiden.
Så ska det vara. Ha det bra, hörni. Hej.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.